Fast året närmar sig sitt slut så kan man ju alltid lära sig nya saker.
Mm.
Ta med sig det nya året.
Ja.
Jag frågar dig nu, Ted Forsström, är du en plats vid gång människa eller plats vid fönster människa?
Men hur ska någon vara plats vid gång? Alltså,
intressant. Intressant.
Nej, för det finns noll, alltså exakt noll orsaker till varför man ska vara plats vid gång. När du är vid fönstret så har du också möjlighet att liksom rikta hela din kropp och din uppmärksamhet mot fönstret. Och då är du inte lika nära den här människan som sitter bredvid dig. Är du vid gången så då kan du inte liksom, du kan bara stirra rakt fram och ändå på något sätt måste vara nära andra människor.
Du stimulerar inte din prostata på olika sätt?
Inte medvetet, nej.
Nej, men jag menar inte att man måste göra det för att ha behov av att fara på vässa ofta. Men det är ju den solklaraste fördelen med plats vid gång. Att man har fri tillgång att resa sig och fara vart man vill. Utan att måste då be någon annan om att resa sig.
Ja.
Om att kanske måste väcka någon som har somnat. Eller...
Ja, nej, men där har du faktiskt en poäng. Alltså, för det har jag varit med på. Alltså... Att jag har då suttit vid fönstret och sen har man då haft en främling som sover bredvid. Och jag upplever att det riktigt inte, man lär sig inte riktigt i skolan hur man ska hantera en sån situation. Alltså att hur väcker man en person för att man själv måste gå på vässan?
Ja, alltså man måste ju göra det. Och det är ju som den som väljer då plats vid gång så är ju medveten om att någon är bredvid en så har man ju det här ansvaret.
Ja, men jag är ju också sådär att om jag då mot förmodan sitter vid en gång så då sover jag inte. Att jag sitter på helspänn beredd att liksom vid minsta blick så strittar jag som ur en katapultstol upp så att den andra människan kan gå ut.
För oss med långa ben så är ju plats vid gången självklarhet för att man kan ofta sätta sitt ben rakt fram bredvid sätet framför en. Så har man mycket mer benutrymme. Sen är det ju det här, nu pratar jag främst om tåg, att de här klähängarna finns ju in vid fönstret.
Mm.
Och då har man ju sin egen rock där.
Ja, fast man får, om man har plats vid gången så då får man inte använda klähängaren vid fönstret.
Ja, där finns två klähängare och tanken är ju att man ska använda
det. Ja, men man
det.
Får inte. Ja, alltså men... det är en designmiss. Man får inte göra det. För att plötsligt sitter då personen vid fönstret och har en främlingsäckliga liksom rökjacka rakt i fejset.
Ja, men det får man då köpa om man väljer plats vid fönster. Alltså båda har sina för- och nackdelar.
Ja, men det kommer inte alls fram det här när man bokar plats alltså på tåg. Alltså att jag upplever ju att det borde vara... Nu för tiden när man bokar platsbiljetter på tåg så är det ju så mycket liksom sådär, för 13 euro så får du det här och för plus 17 euro så får du det här och för 400 euro till så får du sitta i famnen på konduktören. Att det borde ju vara egentligen, allt det här borde på något sätt påverka priset. Okej, om du sitter där så då kostar det så här mycket, men om du har en främlingsjacka framför så då drar vi bort 10 euro där.
Jag håller med om att man borde ha möjlighet att köpa för så här mikrotransaktioner, just till exempel att man inte behöver då ha en rökjacka i sitt face.
Ja, exakt.
Outnyttjad ekonomisk potential som VR inte det här förstår sig på. Men min insikt här nu är ändå att även om båda då har sina fördelar och nackdelar så vinner man mer på att välja plats vid gång. Jag händer ändå några orsaker. Men framförallt om man bokar plats vid gång. Så i min erfarenhet så är det mindre chans att man får någon bredvid sig på fönsterplatsen. För att precis som du genast reagerar på att det bara är psykopater som väljer plats vid gång. Så tänker jättemånga människor tror jag.
Jag tror inte jag sa det, men I hear you.
No, vi måste väl inte spola tillbaka och lyssna på exakt vad du sa. Det var ändå andemeningen.
Det var en intressant projicering bara.
Så att om man då när man får den här kartan över lediga platser väljer plats vid gång.
Mm.
Så då när andra ser på samma karta så kommer de att vara att va? Har någon valt plats vid gång?
Mm, jag tänker inte sitta bredvid psykopaten.
Exakt. Och så får man då sitta ensam och ha breda ut sin sig då.
Ja, nej, alltså jag är imponerad över den här psykologin. För att det här är någonting som jag definitivt ska beakta när jag bokar tåg nästa gång. För sen kan man ju också, när man har den platsen, så kan man ju också sätta sig vid fönstret.
Exakt.
Så det är win-win. Tack, Kai. Det är väldigt många människor som åker tåg nu också. Det är ju riktigt snart jul. Och jag upplever nog att VR har ju inte riktigt varit fiffiga när det kommer till att utnyttja det här med olika högtider och så här. Och jag tänker ju mig ett tåg där det inte skulle finnas liksom, man skulle liksom helt, man skulle strunta i det här gångplatser nu och sittplatser och sådär. För att majoriteten av alla tågvagnar skulle vara designade i stil med restaurangvagnen. Alltså att det är mer som ett rum som har ett specifikt ändamål. Och det här är ju någonting som jag inte förstår, att varför har inte VR byggt såna här tåg? Alltså att man kan boka en plats i vardagsrumsvagnen, eller man kan boka en plats i biblioteksvagnen, och så är det sen utformade utgående från de här rummen och de här ställena, och jag menar, de skulle kunna tjäna otroligt mycket. Alltså det är ju så mycket med den här timmarna man sätter på tåg där det inte går att göra någonting. Men vad annat ställe finns det där man inte gör någonting? Men när du sitter och köar för något så här specifikt ändamål, skulle inte polisen kunna ha en liten polisvagn? Och så bokar man en plats där och så sitter man där och köar och fixar så där, förnyar sitt pass och man liksom fyller i blanketter. Och så kan man efter det då säga att ja, men nu går jag till optikervagnen. Jag byter där i Tammerfors och så får jag till optikervagnen. Kolla synen lite och så där. Och plötsligt så är man då framme i Österbotten till jul och så har du kunnat liksom bocka av liksom 6-7 grejer som du har inte liksom fått gjort på hela året.
Mycket intressant. Ett gym skulle vara här också. Att ja, man skulle kunna använda den tiden lite vettigare.
Ja, det finns sån här gammaldags sån här liksom pumpdresiner så att man kan liksom pumpa där och så kan man faktiskt påverka hastigheten på tåget.
Dessutom, VR skulle göra skäl för det här gröna föregångsarbetet.
Ja, men det här är ju liksom framtiden. Alltså de måste först bara uppfinna så att man kan ha liksom dubbla tåg. Alltså att det måste finnas två våningar överallt så att man kan liksom maxa det här. För att det borde ju egentligen finnas liksom trevåningståg, tycker jag. Det är ju absurt alltså att det blir nu 2024 och vi fortfarande bara har tvåvåningståg. Det är ju otroligt dåligt.
Alltså en frisör borde ju finnas på varje tåg också. För frisör, att alla, alltså de skulle säkert hitta kunder som skulle utnyttja den här 2 timmarna som det tar att åka till Tammerfors med att få sitt hår klippt.
Tänk och överlag liksom hur svårt det är för drop-in frisörer att klara sig i dagens samhälle. Har du frisörvagnen, du har kunder hela dagen. Fara liksom från Helsingfors till Rovaniemi fram och tillbaka några gånger. Du har otroligt mycket kunder.
Och det ska ordnas föreläsningar också så att man kan som se att okej, nu är vagn 20 så finns
och
det då.
Och på akademi finns i vagn 20.
Ja, Henrik Meinander pratar om liksom ryska tiden i vagn 8.
Ja.
Och men vad intressant, alltså 1,5 timme så får jag liksom lära mig någonting och lyssna på Henrik Meinander.
Apoteksvagnen, sjukhusvagnen, tandläkarvagnen där det finns liksom speciella så här tåg, tandläkarstolar.
Det här tåget skulle ju bli otroligt långt i och för sig. Det skulle handla om alltså 40 vagnar.
Ja, men alltså det bästa
skulle man bygga om alla stationer.
Det bästa så skulle vara att tåget skulle vara så långt så att det egentligen bara kan köra några kilometer, alltså från Helsingfors till Rovaniemi. Att det är liksom bara fyllt. Fast då skulle man ju måste som gå från ena vagnen till andra liksom genom hela Finland. Så det är ju inte riktigt, det skulle inte riktigt funka. Men ja, det skulle vara ett långt tåg, men det gör väl ingenting.
Sen en nattklubb borde de ju ha. Alltså de har ju den här restaurangvagnen, men nu borde det finnas ett dansgolv, någon sorts dark room också där man kan, vet du, möta främlingar och liksom det som händer på VR.
Ja, jag tror det blir svårt.
Stannar på VR.
Ja, men att så fort man börjar liksom så här,
så släpps det ut, vet du, alla spår släpps ut rakt på spåret som förr i tiden.
Vad menar du?
Så att det blir inga spår kvar. Det släpps ut.
Vad för spår?
Nej, men det som händer i darkroomen.
Alltså kondomer.
Vad gör vad man vill där?
Men vad är det som kommer ut på spåret?
Du måste ju använda fantasin nu, Ted. Om du har kommit på det här liksom, ja, men jag... tågstaden här nu, så borde du kunna också acceptera att det kanske behövs lokaler för vuxna ombord.
Ja, men
också.
Det blir svårt. Alltså, det skulle måste vara ett sextåg. Alltså då skulle det ju gå. Alltså att man betalar för, och det är liksom,
men olika avgångar då. Alltså det skulle finnas som red light trains också.
Ja, som... ja, men det skulle funka. Alltså då är det sådär att det är inga barn på det tåget. Inga husdjur heller, utan att det är bara liksom consenting adults som åker sextåget till Uleåborg.
Så är det samma så här announcement röst då? Är det liksom Reidar Vasenius som förställer sin röst då för att man ska hamna i stämning då? Eller, och så är det ju förstås då lite att om någon ska komma och hämta en från stationen, så då ser de ju att man har kommit då med sextåget. Och jag menar inte att man ska kämmas, men för en del släktingar är det ju som kanske lite kämmigt då.
Ja, men då kan man ju alltid säga att alltså det var så fullbokat det här liksom vanliga deluxe supertåget med föreläsningar som jag hade tänkt fara på, men att det fanns en plats i BDSM-vagnen i sextåget, så att det var därför och då måste man ha den här outfiten på sig, så att kan, om du bara kör hem nu så byter jag om sen. Så hör man sen i bakgrunden tjugo 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 när det far iväg.
Men varför funkar inte kapitalismen på det här sättet? Alltså, menar, vi lever ändå i en marknadsekonomi och den har nästan bara nackdelar.
Ja.
Men det här skulle kunna vara en fördel.
Ja.
Att man skulle som utnyttja den tid som finns.
Då. Ja, men för att människor med pengar har för dålig fantasi. Alltså, det är det som är problemet. Så de kommer inte på de här grejerna.
Nu ska de ju öppna alltså tågtrafiken för utomstående aktörer. Det är inte bara statens järnväg.
Så här skulle det verkligen finnas plats för både sextåg och föreläsningståg.
Det skulle ju locka turister också. Och regionerna skulle ju livas upp då. Att man kan ta sextåget då till Kuopio.
Mm.
Och för att alla vet att liksom den linjen just det till Kuopio, så den är som sexigast av alla.
Mm.
Och så skulle, vet du, turismen till Kuopio öka.
Jo, men överlag bara liksom att kunna, man tänker ju liksom att oftast så den här tiden på året så är ju tågen också fyllda med turister, alltså som ska då till jultomtens by, men att om man kan ta sextåget direkt till jultomten, det finns ju inte något bättre liksom marknadsföringsmening än det. Ta sextåget till jultomten. Bara i Finland. Det är svårt på något sätt att byta ämne efter att man har pratat om sextåget i jultomten. Men jag tänkte försöka ändå att det snart är jul. Och jag har ju insett det. Alltså att jag skulle kunna extra knäcka, alltså som en sorts julklappsexpert, tror jag. Att jag är faktiskt... kanske sådär topp 20 i Finland på att ge presenter. Alltså att jag faktiskt upplever att jag har väldigt bra självförtroende när det kommer till att hitta grejer. Framförallt kanske som barn går igång på. Att jag är otroligt bra på att köpa leksaker som julklapp.
Ja, det finns många saker som jag nu inte kanske vågar fråga eller opponera mig mot här. För det kan vara känsligt.
Mm.
Men jag är nog väldigt provocerad nu också, för att du har ju under alla år har vi ju inte gett presenter till varandra, så att jag vet ju inte riktigt vad du köper för sorts presenter.
Nej, men alltså, för det handlar ju om att man på något sätt, alltså jag har alltid tyckt väldigt mycket om jul och jag har alltid haft väldigt lätt att på något sätt så här tänka så där kreativt, att men hur ska den här leksaken kunna förgylla leken, eller hur skulle det här funka, och man måste också tänka liksom i den här balansen av grejer man skaffar, att men finns det någonting man har som tidigare eller är det här någonting som är kul bara på själva julafton eller sådär. Och sen handlar det om att du måste också känna liksom de här barnen som du köper åt.
Ja, mm. Och sen att lära återhållsamhet och inte konsumtionshets.
Nej,
och...
det hör inte alltså till överhuvudtaget. Liksom. Det är inte Spirit of Christmas. Det.
Och sen också ekonomi. För att,
Nej, men det, alltså, så är det ju. Alltså, det finns ju liksom en gräns också. Men där upplever jag också att jag är liksom jättebra på att hitta erbjudanden. Och jag är också jättebra på att göra den här researchen som krävs. Om jag bara tar som ett axplock av liksom tre julklappar som jag är mycket stolt över. Den här ena är Ninja Turtles radiostyrda skateboard. Det här är då en liten figur. Det här är väl, jag tror det var mellan 20 och 30 euro den här leksaken kostar. Alltså en liten Ninja Turtles på en skateboard. Radiostyrd. Och då tänker du så här, ja, det är en sån här radiostyrd. Man håller nu i en sån här ratt och styr och det är nog så här kul någon minut. Nej! Här så styr man alltså med en annan skateboard. Du håller i din handflata en skateboard, sätter dina två pekfinger och långfinger från andra handen på den här skateboardkontrollen och sen när du liksom vippar på den skateboarden, alltså när du lutar den framåt, då far den här Ninja Turtlesen framåt på sin egen skateboard.
Ja.
Att det finns en lek i själva liksom styrningen. Otroligt bra.
Men
julklapp.
Låter plastikt och låter ju som en sån grej som man tröttnar på väldigt snabbt.
Nej.
Alltså inte hållbart, också oklart vad man gör annat än att framåt då och bakåt med den här. Alltså är det som en lek som kan utvecklas på något sätt?
Nej, men klart det är, för att sen pusslar man ihop en hinderbana, man pusslar alltså såna där loopar man kan fara i och hoppor och sådär. Alltså det finns unlimited potential. Som Emperor Palpatine säger i Star Wars.
Nej, unlimited potential finns ju till exempel i Lego, olika puggsatser och liksom kvalitativa träklossar i olika former som man kan liksom utveckla sitt arkitektoniska tänkande och det är hållbart och det är...
Jag ber om ursäkt, det var unlimited power han sa. Andra grejen, en zombiehand som sticker upp ur marken. Det ser ut som att det är jord runt den där handen, så att oberoende var du placerar det i ditt hem så ser det ut som att det har liksom kommit upp från jorden. Den där zombiehanden är äcklig, jättehäftig och är perfekt formad så att den kan hålla i en handkontroller. En Xbox, en PlayStation-kontroller. Och eftersom det är en zombiehand så är fingrarna böjda i en sån här onaturlig vinkel bakåt så att man kan hänga ett par hörlurar där också. Så det är inte bara en otroligt cool prydnad, den är också praktisk. Håller i en handkontroller, håller i hörlurar.
Alltså prylar.
Kanske 15 euro eller något sånt. Alltså som en ganska sån billig grej för någonting som är liksom överraskande stort och häftigt. Tredje saken, eventuellt den bästa. En koi-byggsats från Tyskland.
Koi, alltså koja.
Ja, koja. Alltså där man kan bygga kojor i sitt hem. Ser lite ut som alltså innebandybollar. Alltså så här plastbollar med hål i. Och sen är det en massa såna här liksom byggpinnar som man kan liksom sätta in i dem där. Och så kan man via ett smart system då liksom bygga så här, alltså som en sorts ram till ett hus. Och sen så är det bara att slänga filtar på som man sätter fast små knipsor. Och sen har du byggt den ultimata kojan.
Ja.
Utan att behöva roda en massa liksom möbler och grejer dit.
Ja, det gillar jag.
Ja.
För det är någonting som sen kan användas vidare i leken.
Ja.
Alltså som ett grundupplägg för alltså egentligen oändliga lekar.
Ja. Men håller du inte med om att det var ju liksom tre otroligt bra julklappar?
Nej,
här?
Det var två värdelösa, helt som horribla idéer och sen var det en helt okej, den här kojan här till sist. Det låter ju som ett tält i och för sig, att
nej, men det är som ett tält som du kan bygga precis så som helst. Men jag blir ju chockerad och orolig när du säger de här sakerna. För att jag blir ju orolig för Kaios. Och jag vet ju redan liksom att, jag vill nu inte gå in på den diskussionen med allt det här, liksom att det ska inte vara barnmusik och sådär. Och det ska inte vara någonting, han ska inte ha liksom någonting fint i sitt liv egentligen. Men att hur tänker ni nu kring julklappar och sådär för Kaios? Alltså sådär, det här är ju någonting som du redan nu måste börja planera.
Vi tänker hållbart och vi tänker vackert och vi tänker långlivat då. Alltså att det ska inte vara just något sånt här som man packar upp, använder en gång och sen så tappar man intresse för. Inget plast förstås. Alltså vi ska undvika plast. Alltså möjligtvis Lego eller någonting. Då där är det okej med plast.
Stackars barn.
Det gläder ju mig otroligt mycket och egentligen så bevisar det också sånt som jag ju har vetat nu och som jag har många gånger pratat med dig om, fast du slår dövörat till då, att Kaios ju absolut mest av alla leksaker vi erbjuder honom så är det böckerna han gillar mest. Och nu är det ju inga avancerade romaner ännu, utan det är ju såna här prasslande böcker tryckta på något sorts tyg.
Bara som en intressant parentes här, med tanke på hur dåligt det går för bokbranschen överallt. Det funkar ju jättebra för bebisar. Varför finns det inte så här sensomotoriskt stimulerande böcker också för vuxna? Alltså, ska man inte kunna läsa liksom Knausgårds nyaste, men att det är något sorts så här material som känns skönt och prasslande?
För att man är vuxen.
Nej, men för att...
Så man måste inte få någon så här injektion med endorfiner hela tiden.
Nej, men vi måste ju ändå så här, håller med om att vi måste göra vad som helst för att få människor att läsa. Och att om man vet att varannan sida ska på något sätt vara skön att känna på. Jag tänker också på sådana här mer nischade böcker som 50 Shades of Grey och sådär. Alltså där finns det ju otrolig potential.
Men då att förlagen på något sätt ska kunna anamma den här VRs nya strategi då alltså? Att de ska som skapa böcker som...
Är motsvarigheten av sextåget till jultomten.
Nej, men som vet du att samtidigt som du läser den här boken så är det någon som klipper ditt hår. Att det som följer med en tjänst på något sätt.
Ja, nej men det tror jag är för avancerat. Men att om man till exempel då har en bok där huvudpersonen har en väldigt specifik slängkappa till exempel, och då ska det liksom på följande sida så finns det som ett litet tyg som är liksom exakt den färg och den känsel som den här slängkappan har, och så ska man lite få som peta då på det, och så ska det kanske prassla lite. Eller att om det är en så här magisk katt som är med i boken och så har den en bjällra, och så ska den där bjällran finnas med där så att man hör precis hur den låter. Alltså så där att det finns någonting som är sådär att ja, men det lite förhöjer den här läsupplevelsen.
Men det är ju alltså infantilt. Och i och för sig alltså i linje med hur vår kultur är just nu. Där det bara är sådana här barnsliga saker. Alltså superhjältar och sånt som liksom tar över bion.
Ja, men vi måste ju, alltså framförallt i bokbranschen så krävs det ju nu vilda idéer för att få folk att läsa. Jag tänker bara att vilket förlag vågar ge ut den första sensomotoriska boken för vuxna? Det skulle kunna bli en otrolig succé. Man kan ju till och med använda det liksom i så här liksom på något sätt dramaturgiskt också. Alltså att om det handlar om en bok på något sätt där det är liksom att det är liksom skrivet som att men ja, jag har svårt att komma på någonting nu, men att liksom det stora revealen när det kommer fram vem det är som är mördaren eller någonting, och så ska det liksom då på den sidan så ska det vara en liten spegel så där som det är babyböcker, och så ska det vara sig själv som man ser där då, och så ska man kunna reagera då som en baby och vara sådär vem är det där, och så är det som jag själv då.
Det här tangerar så många av de här mest ångestfyllda tankarna om vår samtid, alltså hur på något vis vi har kört kulturen helt i botten.
Men du kan inte mena att Röda rummet ska vara sämre om det ska vara liksom ledarsidor och väldigt rött och sådär.
Men intressant att du tänker att det ska vara bättre.
Jag ser inte alltså egentligen alls hur det ska kunna vara sämre. Alltså det är ju bara någonting som tillför. Och sen också, jag menar att det är klart att det finns vanliga böcker också. Men att det finns den här deluxe-boken som varianten av det här. Det är ju Kai, nu, alltså det är ju sådana som du nu som har sett till alltså att det skiter sig för läsningen i Finland. För att ni inte går med på de här bra idéerna. Är det inte så att du sitter med i författarföreningen? Alltså är du inte en person som skulle kunna liksom få det här nu att funka?
Min son dras till böcker och jag ser det här som ett hoppfullt tecken, ja, i en värld som är på väg mot någon sorts alltså kulturell apokalyps.
Ja, det du kallar kulturell apokalyps så kallar jag business opportunity. Men jag vill också här bara framhäva alltså ditt påstående att din son dras till böcker. Det finns ju inga bevis för. Medan det finns tydliga bevis på att din son dras till liksom prasslande speglar och sånt. Alltså det är ju det som funkar på honom. Jag skulle kunna argumentera att det är en form av litterär kvalitet.
Vi kan inte så här i slutet på året låta podden bli så här dystopisk. Vi måste på något vis få fram något sorts hopp här nu. Det är ju ändå juletider, ett barn har fötts och liksom världen jublar.
Det enda jag tänker på, vet du vad, i det här avsnittet så vi har haft två otroliga idéer. Alltså både det som blev då till ett sextåg, men som egentligen handlar bara om hur vi kan liksom helt revolutionera tågvärlden. Och här kommer jag med en annan idé hur vi kan revolutionera bokvärlden.
Men den enda idén vi har presenterat hittills var ju som har en förankring i verkligheten och som liksom visar sig ha nytta, är ju det här att man väljer plats vid gång framom plats vid fönster.
Mm.
Det är sånt jag ska ge vidare till min son. Alltså sån här vardagsvisdom och böcker. Men det är inte så Astrid Lindgren sa, att man ska ge barnen vardagsvisdom och böcker, så kommer allt det andra sen automatiskt.
Ja, men det var så mycket med Astrid Lindgren och sina egna barn också. Var det inte något med att hon åkte liksom sextåget till Köpenhamn och, och helt liksom neglekta sina barn?
Om hon skulle ha gjort det skulle det inte ha varit något fel, men hon gjorde inte det. Det var inte så. Hon var en vis kvinna.
Hetken kuluttua. Klimax.